Nu har vi ett ämne som Ingemar faktiskt många gånger har tangerat, och senast i på ett pingstdagar i Uppsala i slutet av maj, då han talade om ungefär motsvarande saker som vi ska gå igenom idag. Och det här är ett ämne som ingalunda är bara en historieberättelse eller en bokpresentation, utan det är fråga om en andlig allegori som för oss till de centrala sanningarna i den kristna tron. Men det är en bok som är mycket intressant, för att den kom till redan på 1860-talet, 1862. Det var en tid när det fanns viktiga rörelser. Då var det en väckelserörelse som Carl Olof Rosenius startade, eller åtminstone var han en aktiv upphovsman till. Carl Olof Rosenius är mycket väl känd också i Finland, men särskilt då den rosenianska rörelsen i Sverige, som finns representerad i några rörelser, till exempel den som Ingemar då hade sin uppgift i fram tills lutherska församlingen grundades. Och den rörelsen hette då Bibeltrogna vänner, eller Missionssällskapet Bibeltrogna vänner, och senare heter den ELMBV, Evangelisk-Luthersk Mission Bibeltrogna vänner, det på senaste tid. Men det var inte den rörelsen som var den ursprungliga, utan det var Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som grundades 1856. Rosenius var lekmannapredikant, han blev aldrig prästvigd. Han var redaktör för en tidskrift som hade en oerhörd betydelse, väldigt stor betydelse, från 1842 till 1868 när han dog. Men den man som har skrivit den här boken som vi lite ska bekanta oss med idag hette Paul Petter Waldenström. Han var präst. Han var från Luleå, alltså norra Sverige. Ännu längre norrut än Rosenius var från, för han var från Västerbotten. Född 1838 och dog 1917. Han var både filosofiedoktor och präst. Han blev efter Rosenius död redaktör för Pietisten. Det som var det speciella med honom, och också mycket tråkigt med honom, var att han ändrade läran om försoningen i sin undervisning, så att han började predika en subjektiv försoningslära från 1872. Det betydde att han också tog avsked från EFS 1876 och avgick också som präst i Svenska kyrkan. Där bildades sen Svenska missionsförbundet 1878, som från 2003 har namnet Svenska missionskyrkan, och från 2013 gick samman med baptisterna och metodisterna till Ekumeniakyrkan. Det här som en liten bakgrund. Det här är då det som vi kallar den traditionella frikyrkan i Sverige, motsvarande också de samfund vi har i Finland, missionskyrkan och baptistkyrkan och metodisterna. Det var alltså en dramatisk tid, kan man säga. Andra gestalter som vi mycket väl känner igen från den här tiden är också Oskar Ahnfeldt, som var predikant och sångare. Och jag antar att en del av de sånger som ska sjungas ikväll är ju komponerade av Oskar Ahnfeldt, för han skrev musik och sjöng ut Lina Sandells sånger. Lina Sandell är den sångargestalt, diktargestalt som vi också älskar mycket här i Finland, har väldigt mycket sånger i Sions harpan, som den evangeliska rörelsen har haft som sångbok och har, och sen också i psalmboken ganska många, och också Lova Herren som då lutherska församlingen i Stockholmsområdet använder som sin psalmbok. Så det här är gestalter som är viktiga. De bevarade sin lutherska identitet, så att de kom då att stå på den andra sidan. Lite om den här boken. Vad är det för bok? Jo, det är en allegorisk roman. Några av er känner nog säkert till Kristens resa av John Bunyan från 1600-talets slut. Den har kommit ut på många språk. Och den beskriver en kristen som då heter kristen i den här boken. Hur han vandrar, lägger av sin börda vid Kristi kors och hur han vandrar ut i livet. Var bor du? Som är då också en underrubrik på Waldenströms bok om brukspatron Adamsson till att börja med. Den boken handlar också om en person, en speciell person som var rik och välbärgad och som då också kom att flytta från ort till ort. Jag ska just lite också nämna de här olika. Men angående den här boken, så den kom till så att Valdemarsson höll en predikan utifrån psalm 86 i Saltaren och skrev vidare på den här predikan, och den blev publicerad som en följetong i den nystartade Stadsmissionären, en tidning som jag nog inte känner till desto mera. Och själva boken som den här följetongen då utvecklades till, den kom ut som första utgåva 1863. Sen har den kommit till i 12 upplagor, den nyaste 2019. Och den bild som jag hade på pärmen, så den är från den 7:e upplagan, och den finns faktiskt på nätet. Eller det finns både den andra upplagan som är den första upplagan och den 7:e upplagan som innehåller en revision. Jag har satt adresserna här och det ska bli möjligt också för er om ni vill senare ta del av det här att söka upp det. Så man kan läsa både den andra upplagan i frakturstil, den här gamla stilen, och sen den här 7:e upplagan som ganska mycket liknar den som har kommit ut senast. Och det kom då en annan upplaga, 7:e upplagan, som avviker från det här tidigare. Det beror på Waldenströms ändrade försoningslära. Och det här ledde till många kritiska reaktioner. Och vad den här läran går ut på kommer nog Ingemar att berätta om sen i anslutning efteråt, mot slutet av den här eftermiddagen. Men ett par delar av den här saken ska jag presentera här i alla fall. Den här nya läran så presenterar han från 1872. Och ett centralt begrepp för honom, eller egentligen för den här läran som han motsatte sig, är Guds vrede. Han gick bort ifrån det som är den bibliska läran. Det som vi har konkretiserat här med orden, Gud är samtidigt vred över synden och kärleksfull. Genom syndafallet blir människan föremål för Guds vrede. Därför måste Jesus bära syndens straff för att ta bort vreden. Men nu ändrar Waldenström uppfattningen om det här och säger, genom syndafallet inträffade ingen förändring hos Gud utan hos människan. Hon blev syndig och avföll. Därför behövdes en försoning som borttog människans synd och framställde henne återrättfärdig. Denna försoning skedde i Jesus Kristus. Det är människans sinnelag som behöver ändras. Ordet vrede är borta. Waldenström menar i sin ändrade lära att Guds vrede är inte det som förskjuter oss, utan det är människans sinnelag, det är människan som behöver ändras så att hon tror Guds nåd. Ett väldigt starkt begrepp i den här boken, både den tidigare och den nyare versionen, är Guds nåd. Men det är förvånansvärt lite fokus på Kristi kors, på Jesus som den som lider döden för oss, försonar vårt straff på korset. Det är inte så lätt att greppa det här, så att ni får nog höra mer om det så småningom. Ett typiskt drag för den här förändrade läran om försoningen finns i de här två citaten som beskriver. Det är tack vare Ingemars redogörelse för det här som jag har kristalliserat ut det här för att lite dela på uppgifterna. Så Adamsson sitter i Sina i fängelse för att han inte kunnat betala sin skuld. Han var en rik man, han var brukspatron, men han brydde sig inte om att han hade dragit på sig en massa skulder, för han hade en förvaltare som hette Samvete. Och Samvetet var för tyst så att han fick inte reda på det här. Och så visade det sig att han hade en sån skuld, och det påminner om Bibelns, om Jesu liknelse om de 10 000 punden som en tjänare var skyldig och inte kunde betala. Och Adamson hamnade då i Sina i fängelse för att han inte kunde betala den här skulden. Så kommer då en av de här huvudpersonerna i boken, Mor Enfaldig. Det finns många mödrar där som man talar om på den tiden, mor den och den. Och den, en av de verkligt viktiga gestalterna är Mor Enfaldig. Hon försöker förklara varför Justus Allsvåldig älskar honom. Då förstår ni nog vem Justus Allsvåldig är. Justus betyder rättfärdig. Och Allsvåldig, det är den som har all makt. Det är alltså Gud själv. I den gamla boken står det så här. Jo, därför att han älskar patron. Och därför att hans son Immanuel lagt sig ut för patron. Och till fullo betalt patrons skuld. Så var den ursprungliga lydelsen i boken. Jesus har betalat världens skuld. Men sen ändrar Waldenström det här i nyare upplagor. Jo, därför att han älskar brukspatron. Herr Justus är kärleken, och kärleken kan inte annat än älska. Därför har han också sänt sin son Immanuel för att frälsa brukspatron. Inte ett ord om att Immanuel, Guds son, har betalat patrons skuld. Bara det att han älskar. Det får vi veta mer om så småningom. Jag ska nämna några ställen här som den här boken behandlar. Men vi förstår nog de allra flesta ställen direkt utgående från beskrivningen. Vad de här namnen är. Världen behöver ingen beskrivning. Det var där som allting utspelade sig. Evangelium, det är en stad där det fria evangeliet predikas. Och vi behöver inte heller fundera på vad lösaktighet betyder. Det fanns också i världen. Liksom egen rättfärdighet. Helighet, det är himlen. Det är Guds boning, helighet. Och Adamsons gods, det hette arbetsamhet. Strax utanför världen. Arbetsamhet, det vittnar om det är vi som ska arbeta med våra gärningar. Och sen några namn speciellt till evangelium. Den här ena staden som finns här i boken. Jo, där finns Golgata berg. Där finns blodsälven. Där finns en stadsdel som heter rum för de förlorade. Där finns ett kvarter som heter syndarnas förlåtelse. Och där finns en stadsdel som heter helgelse. Det är ett arbetsrum för de återfunna. Och så finns det också sådana här intressanta ställen som teologi. Det var en plats utanför evangelium, men där man hade rest upp ställningar högt upp så att man kunde se in i staden evangelium. Men man arbetade med teologiska spetsfundiga funderingar. Och sen då några av de här personerna. Justus Allsvåldig nämnde jag ju redan. Han var kung i helighet. Och hans son hette Immanuel. Och det vet vi ju från Bibeln. Det betyder Gud med oss. Och det var genom Jesus Kristus som Gud kom till oss. Det är hans son som heter Immanuel. Och så har vi Adamson som senare börjar heta Abrahamsson. Och en tid också Agarsson. Det tror jag Ingemar förklarar senare. Så hade han en familj. Hustrun var född Evas dotter, men hon var ju då, kallades ju förstås patronessan. Sönerna godhjärtad och självbelåten, och sen föddes också tvillingar hatfull och bitter. Vi märker väldigt starka beskrivningar av vem de var det här. Och kassaförvaltaren hette Samvete. Och så hade Adamson anställt en predikant som hette Legoherde. Det var inte riktigt klart besked från legoherde. Och så har vi mor Enfaldig, och hon hade vänner, några andra vänner. En som hette mor Höftlam, en mor Förlorad och en mor Utfattig. Och mot slutet av boken så får vi också se det glädjande att det här, den Utfattige fick komma till himlen, till helighet. Och likaså mor Förlorad och Höftlam, ja, också Enfaldig, berättas väl om där. Men så har man en fiende. Fiendens ledare är Beelzebul. Namnet finns i Bibeln. Det är en beskrivning av den onde fiendens verksamhet. Och så finns där också gestalter som man ska se upp med. Beundrare och en som predikar evangelium. Evangelist, och så nämns där också en skolmästare som heter Erfarenheter. Han är hjälpare åt sanningens ande. Och ja, det här är några av de här gestalterna som nämns här. Jag går inte in på dem, utan det får vi se. Några av de här kommer ju att presenteras grundligt i Ingmars föredrag här. Och vi kommer också att få då en insyn i de här centrala frågorna. Vi har utlovat det att vi ska ha rättfärdiggörelsen i centrum. Det fick vi redan här i inledningspredikan. Rättfärdiggörelsen som innebär att vi blir frikända av nåd för Jesu Kristi skull. Och försoningen som enligt den bibliska läran är att Gud är nöjd med dess sonoffer. Blodsoffret som Jesus bar fram på Golgata kors. Det är viktiga begrepp och som vi också får be Gud om att ska ge oss klar syn i. Också med hjälp av den här framställningen.